Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lyft och Gatton! Rasmus Jönsson! En bra boll i djupled. Jönsson är fin. Jönsson spelar bollen förbi och titta på Rasmus Jönsson! Titta på hur han enkelt tar sig förbi med en liten skarv. Det jublas igen. 2-1 Helsingborg.
Med två mål och seger mot fjolårståren IFK Norrköping fick både Rasmus Jönsson och Helsingborg en riktigt fin start i återkomsten till Allsvenskan. I fjol återvände Jönsson till klubben efter 7 säsonger i Tyskland och Danmark. Han var med om att skjuta upp HF till Allsvenskan igen. Och i den här podden berättar han om att det varit frustrerande att på håll följa klubbens svårigheter såväl sportsligt som ekonomiskt.
Alltså jag har varit skitförbannad hur många gånger som helst. Alltså bara hela den grejen med att när jag gick ut, alltså ja, då var vi ju en 4-5 spelare som gick ut och klubben fick hur mycket pengar som helst. Och sen, som du säger, slår man upp på det 4 år senare så är alla pengar borta och klubben är i superettan.
Jönsson lämnade Sverige som uppskriven supertalang men fick aldrig någon riktig skjuts i utlandskarriären. 29 år fylla ser han sig gärna avsluta karriären i HF, men vi inte helt stänga dörren för ytterligare ett utlandsäventyr.
Om man har ett driv att, ja, men att jag vill göra 30 mål och så vet man att det kan hända grejer i den här världen också. Om man har det drivet så tror jag så tror jag inte heller att man spelar särskilt bra. När man testar på det lite med Tyskland och nu Danmark är inte så exotiskt så att säga, men det hade kanske varit kul med ett lite mer udda äventyr.
Och i podden blickar vi tillbaka till hösten 2008 då han som 18-åring fick bilda anfallspar med en annan hemvändare, Henrik Larsson.
Det var ju lite overkligt i början. Alltså han kom där, vad var det, 1,5 år innan hade han vunnit Champions League med Barca och så helt plötsligt skulle han spela bredvid mig som 18-åring från Viken.
Utöver detta pratar vi bland annat om de envisa ljumskadorna som tagit 3 år av karriären. Tiden under Felix Magath, den ökände och hårde tränaren i Wolfsburg. Om hur han avgjorde cupfinalen mot Hammarby och hur allsvenskan står sig i jämförelse med den danska ligan. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
29.
Bo?
I Helsingborg.
Familj?
Med en flickvän.
Utbildning?
Börjat läsa lite företagsekonomi.
Lön?
Pass.
Bil?
Kör Volkswagen, sponsor.
Hobby?
Hänga med familj och vänner.
Språk?
Lite danska får man säga, lite danska och tyska.
Vem är för dig världens bästa spelare?
Messi, det är ingen diskussion.
Vilken är din största fotbollsmerit?
Det jag är mest nöjd över är SM-guldet, får jag säga. Det är väl det som betyder mest för mig, om man kan säga så.
Och vilken har varit din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Om man ska ta förutom det så är väl hela grejen där med, alltså när man blev sålt i Tyskland och jag hade debut efter ett par dagar mot Schalke inför fullsatt och hela den biten, det är det man får säga då.
Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför?
Jag började följa Arsenal när jag var liten. Och det är väl någonting som har hängt i. Mycket eftersom jag har gillat deras spelstil. Hela vägen egentligen.
Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig?
Jag brukar faktiskt vara ganska... var ganska bra vänner med motståndarbackarna, så det brukar inte bli så mycket psykningar.
Vem är den bästa du har spelat med?
Henrik Larsson.
Den bästa du spelat emot?
Jag kommer ihåg det jag blev mest imponerad av i alla fall. Det kanske inte var en spelare, men när vi mötte Dortmund där under Wolfsburg-tiden borta, när de hade sin trio, eller vad man säger, där man hade Götze och Reus och Lewandowski och hela det gänget. Där blev man imponerad.
Vad har du tränat mest på i din karriär?
Det är någon avslutsteknik i så fall, om man ska ta en specifik grej.
Är det något du blir avundsjuk på när du antingen säger medspelare eller motståndare? Någon egenskap du skulle vilja ha?
Ja, men det är väl kanske det är väl många grejer, men det är kanske några fysiska grejer man hade gärna velat vara lite snabbare och lite starkare. Så.
Har du något mål som du gärna tar fram på YouTube och kollar på när du vill komma i bra stämning?
Nej, inget. Nej, inte direkt.
Har du ett uttryck som du använder för mycket?
Oj, det kanske man får fråga någon annan. Inte vad jag så själv tänker.
Vilken är din favoritsvordom?
Jag har nog ingen.
Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken?
Jag var mer så åt räknehållet, som matematik och mer så natur, fysikämnen och sånt, fysik, kemi.
Vilken var din tuffaste kris?
Alltså fotbollsmässigt eller?
Du får välja själv.
Ja, men om vi nu ska prata fotboll antar jag, så är det väl skadeperioden, får vi se.
När var du lycklig senast?
Ja, men jag är rätt lycklig just nu.
Vilket köp ångrar du? Som alla fotbollsspelare har du säkert köpt något som du ligger där hemma.
Nu får jag vara tråkig. Jag har faktiskt inte... Jag har nog aldrig köpt någon sån riktigt större grej. Så jag har inte något att ångra heller.
När grät du senast?
Jag fick frågan om jag skulle vara gudfar här i förrgår. Då var det väl nära att det kom ett par tårar. Jag glädjer tårar i så fall, såklart.
Självklart. Ja.
Med Rasmus Jønsson som boldfører, Anders Kåre Jakobsen løber lidt for langt frem. Svenskeren vinder også. Jønsson stormer igennem. Fuldstændig vanvittig mål af Rasmus Jønsson. Der sætter det med det samme til vækst. Og sender OB'erne i den syvende himmel. 2-0.
Dessler ud til Rasmus Jønsson. Ny farlig kontra på knivsæggen for OB. Jønsson ind i banen med sit gift.
Ja, det er Jønsson med ind og et fantastisk mål. Rasmus Jønsson slagter Randers.
Även om Rasmus Jønsson gjorde en del mål under sina 5 säsonger i danska ligan, så har det varit väldigt tyst kring anfallaren i svensk media fram till han bestämde sig för att flytta hem till Helsingborg förra året. Och själv himlar han inte med att han känt sig en smula bortglömd där på andra sidan sundet. Kanske en liten extra drivkraft att nu visa vad han går för i allsvenskan. Vi träffades ju på Olympia och du gjorde ju avtryck direkt i den här svenska premiären, får man ju ändå säga, efter fall folk såg dig i Superettan förra hösten, så har du ändå varit borta ett tag sedan du lämnade Helsingborg 2011. Hur var känslan att liksom på allsvensk premiär topplag på besök, ni vinner och du sänker dem?
Jo, men det var klart att det var kul, alltså, speciellt som du säger, när man har varit borta så många år, även om Det var kul, hela grejen med att komma hem och spela upp klubben till Allsvenskan, så kände man att ja, men det här var lite, alltså, det var lite mer på riktigt, kanske fel ord, men om du förstår vad jag är ute efter, så att det betydde lite mer när det var Allsvenskan igen, och man kände med hela inramningen och intresset runt omkring och det hela att ja, men nu är vi tillbaka där vi hör hemma, och då blir man också lite gladare när man kan prestera och vinna matchen och få göra ett par mål också.
Ja, vad betyder det för dig själv, att, eller för dig liksom, att ändå göra ett par mål och visa på allvar liksom, inte bara folk i Helsingborg att du är tillbaka, utan hela fotbollssverige?
Jo, men alltså, det är väl så man känner att man blir lite bortglömd när man i Danmark framförallt, så är det ju. Även om jag är rätt lugn så att jag inte har ett sånt stort behov av att bevisa för hela landet att jag fortfarande kan spela fotboll, så är det, ska man inte ljuga heller, att det är skönt att kunna gå in till en premiär och kunna få göra mål direkt liksom, och ändå ja, visa att man fortfarande kan.
Ni vann ju då mot Norrköping, förlorade mot Häcken. Det går ju lite upp och ner även om ni hämtade upp mot Häcken. Så hur är känslan kring laget? Var ni står efter ett par matcher?
Ja, men jag tycker det, alltså, vi har en bra känsla. Alltså, premiären var ju väldigt bra, alltså, spelmässigt och resultat och allting. Och sen var det ju också så att det visste vi att en premiär är alltid en premiär. Och det var någonting vi hade kunnat bygga upp under så lång tid. Och då vet man att då kan man få den där urladdningen och kanske egentligen prestera lite över vad man egentligen står just nu. Och det tyckte jag var skönt att se. Alltså nu om man går vidare mot Häcken att det blev ett litet bakslag i och med att vi förlorade. Men jag tycker ändå att det var skönt att se på det sättet vi hanterade matchen. Att även om vi kom ut lite svagt så att säga, de hade mycket boll, så kände jag att vi visade ett bra mod och vi kom tillbaka starkt. Och det var rätt skönt också i paus att vi var besvikna så att säga. Även om vi mötte Häcken borta så var vi inte nöjda med att ligga under och låta dem ha bollen här, så att vi inte kunde använda det som bortförklaring. Så det tyckte jag var någonting vi kan ta med oss, att vi går för att vinna varje match så att säga.
Det är ju rätt ålderstigen trupp om man är elak, eller väldigt erfaren trupp om man är lite snällare. Hur ser du på den sammansättningen? Jag menar, ni är ju många, till och med du har ju blivit gammal, eller äldre i varje fall.
Ja.
Och hur ser du på den sammansättningen?
Jo, men alltså jag tror i en perfekt värld så behöver man nog ha alltså lite både och, en bra mix. Så har det varit i nästan de flesta klubbar jag har varit i, att man behöver de där äldre spelarna som visar eller som vet lite vad det handlar om, och speciellt i lite mindre klubbar också, att man vet alltså hela klubbkulturen och den biten. Och sen behöver man också de yngre spelarna som man kan bygga vidare på. Och speciellt i svenska klubbar så behöver man ju de yngre spelarna för att kunna sälja vidare och tjäna pengar på.
Vad är en rimlig målsättning för er 2019?
Ja, men nu är det alltså lite tråkigt om man kan säga så utåt sett. Men nu är det den ekonomiska situationen som HIF är just nu, så är det ju bara ett mål som är viktigt, och det är att vi spelar Allsvenskan nästa år. Och det är så det vi måste jobba utifrån. Sen är det klart, ja, så som jag sa innan också, att vi spelar, vi vill ju gå ut och vinna varje match vi spelar. Så den inställning tror jag man måste ha. Jag tror inte man kan liksom, bara för att möta Häcken borta eller AIK eller Malmö, så att man åker därifrån och har förlorat med 2-1 och känner att ja, men det var okej bara för att det var topplag. Det tror jag, då kommer man aldrig någonstans heller.
Om du ser på Allsvenskan, vad har hänt på Allsvenskan sen du lämnade då för 8 år sedan?
Jag har fått den frågan nu några gånger. Jag tycker det är svårt att svara på faktiskt, när det är så länge sedan man spelar också. Men jag tycker, alltså, jag har ändå fått en positiv känsla av de här två matcherna jag har fått. Jag tycker fast nu har vi också mött två lag som verkligen vill spela fotboll, och det jag personligen gillar ju den utvecklingen, att det känns som det är många lag som verkligen vill spela en mer positiv fotboll. Och alltså bara allting också med inramningen runt omkring, det känns som intresset ökar också. Det är verkligen kul, det är någonting som man vi alla borde bygga vidare på.
Men en del saker består ju. Po Ljung är kvar, han var här även om han var assisterande, och nu är han huvudtränare för hjälp av Kristoffer Andersson. Hur tycker du det funkar med dem?
Jo, men det var också en lite sån trygghet som jag kände när jag skulle välja, eller när jag valde att flytta hem också, att det var skönt att ha PO, framförallt som man visste vad man fick och han visste vad han fick ut av mig och hela den biten. Det känns som en viktig del när jag valde att flytta hem och kände att jag behövde det för att kunna bygga upp mig igen.
Och det finns ju även Andreas Granqvist som är sportchef, eller är han det? Alltså, vi utifrån vet ju inte riktigt, är han mittback, lagkapten, sportchef? Hur gick det till när du liksom förhandlade? Var det med Granen?
Nej, alltså förhandlingarna var ingenting med Granen, men han ringde mig och då där ett par gånger när jag satt i Danmark, och det var mest lite, ja, men lite både, och vi känner ju varandra sedan innan, men lite för att kolla läget och såklart också för att fråga om det inte var dags nu.
Men han kände, det var inte han som snackade lön helt enkelt?
Nej, det var inte han som la upp siffrorna så att säga.
Men hur, jag menar, han gick ut med att han inte hade haft någon lön under hösten. Jag hörde någonting om att han hade betalt någon jacuzzi eller något liknande. Jag vet inte om det var det så eller?
Den jacuzzin väntar vi på fortfarande i så fall. Nej, men jag har inte den ekonomiska biten med Granen, den kan jag ingenting om.
Men hur mycket påverkar detta? För jag menar, du tar ju själv upp det att liksom ekonomin gör att det viktigaste för oss är liksom att hänga kvar. Hur mycket påverkar det?
Jag tycker det är väl kanske någon en bit som gör att ollen på vår trupp, att det är lite positivt att vi är så pass alltså, trygga som grupp också. Alltså, det kan vi koppla bort och bara fokusera på det vi ska. Jag tycker inte det har varit några problem alls.
Så att när ni slår upp på det och de har något nytt om att det visar sig att man gick mycket mer minus än man trodde, då ni bryr er inte med dem?
Det kan vara också, jag har varit i, eller jag kom till den här klubben, var det 2002, så man har ju varit med om de där rubrikerna ett visst antal gånger också, så man börjar väl vänja sig lite mer.
Men blir man inte förbannad att de inte kan sköta det bättre?
Jo, alltså jag har varit skitförbannad hur många gånger som helst. Alltså bara hela den grejen med att när jag gick ut, alltså, ja, då var vi en 4-5 spelare som gick ut och klubben fick hur mycket pengar som helst. Och sen, som du säger, slår man upp på det 4 år senare så är alla pengar borta och klubben är i superettan.
Ja, och vad får du för förklaringar? Eller håller du din ilska för dig själv?
Ja, men jag tror alltså, det är väl en besvikelse som, det är väl, ja, som alla fans och personer runt om i stan också. Det svårt att riktigt veta. Sen har inte jag, alltså, jag är inte helt insatt heller. Jag kan inte svar på allting precis vad som har hänt och så vidare. Så det känns, det är väl inget man vill spekulera i för mycket heller.
Om du just ser skillnaden när du lämnar i augusti 2011. Då har ni vunnit cupen det året innan. Ni kom i tvåa 2011. Är ni på väg mot SM-guld och de tar väl cupen då igen? Ja. Du kliver bort och jag menar, då har man svalt Gant och det var liksom en otrolig mix av hemvändare och så. Kan man förstå det när man kom tillbaka hit, att liksom vilken nedgradering när du kom tillbaka förra sommaren? Man är i superettan. Det är liksom väldigt långt från det.
Jo, men det är klart att det var, alltså det är svårt, och det var också, alltså det var ett lite svårt beslut också. Man hade någonstans, hade jag ju hoppats på att när jag gick ut i Tyskland att, ja, men om x antal år ska jag komma hem igen och då ska klubben ha byggt upp sig och vara en toppklubb i Allsvenskan och man ska kunna komma hem och kämpa om SM-guld igen som, ja, som det man lämnar. Så det är klart att det var lite speciellt att stå där med ett beslut att, ja, men nu ska jag hem och spela mot Norrby och Frej istället för det. Det ska man inte ljuga om heller, att det kändes ju lite, ja, men inte som det man hade hoppats på.
Nej, och hur var det liksom? För jag menar, då hade du tillhört Ålborg och Odense och danska ligan och liksom, och så ta klivet ner till Superettan med ett 6-månaderskontrakt. Hur svårt var det?
Jag tror i slutändan var det så att, så var det inte alls svårt, för att göra hela den biten med Superettan, det betydde, just då betydde det ingenting, för att i den situation jag stod i så var det bara, ja, men där ville jag bara liksom hitta glädjen igen till fotbollen överlag, och då hade HF spelat i division 1 så hade nog kunnat bli HF då också.
Och du har skrivit ett 4-årskontrakt, du förlängde ju när ni gick upp, och du har ju hunnit fylla 29 år också. Vad är liksom drömmarna med fotbollen? Vad är målet med fotbollen då? För det är ju en annan sak när man kom fram som 18, 19, 20-åring och liksom Europa ligger framför en. Det är ju inte riktigt samma sak när man är 29.
Nej, såklart. Ja. Som du säger, det är lite annorlunda mål nu. Jag var inne på det innan att då i sommars alltså, var egentligen mitt enda mål att kunna egentligen njuta av att spela fotboll igen. Tycker att det är kul att spela fotboll. Och det är väl lite, det känner väl lite fortfarande. Sen är det klart att jag tror det är dumt att sluta drömma helt också. Alltså jag har lite så, jag har sagt innan med att jag kan tänka mig att spela i HIF resten av min karriär. Men jag tror samtidigt det är dumt att låsa sig vid en sån tanke, för om man inte har ett driv att, ja, men att jag vill göra 30 mål och så vet man att det kan hända grejer i den här världen också. Om man inte har det drivet så tror jag inte heller att man man spelar särskilt bra.
Om du lite får drömma, liksom, säga att du gör ett bra år eller något sånt, vad hade varit liksom någonting som du hade kunnat se fram emot?
Jo, men oj, alltså jag ska vara ärlig, så har jag inte riktigt tänkt så mycket över de grejerna, för att jag har haft det så som jag har haft de senaste åren. Men i så fall är det ju att, ja, men då tycker man att det är kul igen och man, det går så bra, så är det klart att man, det hade kunnat vara kul med ett typ av äventyr också kanske. För nu har man testat på det lite med Tyskland och nu Danmark är ju inte så exotiskt så att säga. Men det hade kanske varit kul med ett lite mer udda äventyr.
Alltså typ Kina, arabvärlden eller ja, USA något kanske, eller något, ja, liksom.
Och så som du sa, man är inte 21 heller längre, så man får inte så många chanser heller att tjäna. Ja, när man inte, det inte blir så att man spelar i United eller Barcelona, så är man inte helt ekonomiskt oberoende heller.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Larsson kliver in, skarvar vidare, alldeles öppet och mål! Det är 2-1 Helsingborg och han gör mål igen. Nummer 29, Rasmus Jönsson. Det är suveränt, inte bara av Henke Larsson utan även Rasmus Jönsson, som i en enda rörelse lurar bort sin bevakare. Hur läckert som helst. Henke Larsson såklart med framspelningen, vem annars.
Rasmus Jönsson debuterade i Allsvenskan i premiären våren 2008. Det var först under hösten samma år som han verkligen började göra avtryck. Som i klippet vi nyss hörde, han avgjorde Skånederbyt mot Malmö FF. När han 3 år senare lämnade Allsvenskan för tyska Wolfsburg hade han debuterat i landslaget, avgjort cupfinalen mot Hammarby, och Helsingborg var på god väg att ta klubbens första SM-guld på 2000-talet. Framtiden såg oerhört ljus ut för både Jönsson och HF, men problemen skulle snart börja hopa sig. Minns du de åren liksom, ja, du blev årets nykomling 2008 och det liksom slog igenom i också ett annat HF på något sätt med Bosse Nilsson och Henrik Larsson och så. Hur var det att slå igenom som gymnasiestudent på Filbornaskolan och samtidigt spela här?
Det var coolt, det måste man säga. Och samtidigt gick det, alltså det gick så väldigt fort också. Alltså jag hade inför det året, där 2008, så hade jag inte tränat en enda träning med A-laget. Så helt plötsligt kastade Bosse in mig i premiären. Ja, det var bara sista 5 minuter, men ändå. Så gick det ett par månader och sen startade man helt plötsligt. Så det gick snabbt. Och samtidigt tror jag också att när man väl står mitt i det så... så tänker man inte så mycket på det heller. Man blir så, man är så fokuserad, speciellt när man är så ung också. Man vill bara prestera, och man vill bara vidare, så att säga. Man vill bara se hur bra man kan bli.
Finns det en klippbok hemma hos mamma och pappa där du kan bläddra dig tillbaka?
Det finns hos min farmor och mormor, har varit duktiga. Det har de.
Kollar du på det någonsin?
Nah, alltså jag har, det är kul ibland när man är hemma hos, ja, som jag sa, farmor eller mormor, så händer det att man tar fram det och pratar om lite gamla minnen. Det gör det.
När förstod du liksom, för det måste varit rätt speciellt, för att som du sa, du kastades ju lite in av Bosse Nilsson, som vi trodde oerhört mycket på dig, och så liksom gick du ändå relativt snabbt liksom till att du plötsligt var etablerad och ryktades ut i Europa och så. Vad var det du hade som du kände där?
Ja, men jag tror redan då hade en rätt, alltså, bra utveckling. Jag tror jag levde mycket på min spelförståelse. Alltså, och den biten, det tror jag kom rätt långt på där, när man inte, alltså, jag var ju inte kanske fullt så bra fysiskt eller, ja, och så just då, utan jag tror det var det som gjorde att jag kunde ändå gå in så pass ung och ändå leverera. Och det tror jag också var uppskattat med i den truppen vi hade då. Vi hade många, alltså det var ett bra lag vi hade då, med, ja, men klart med Henke och med Krisse och liksom med Lans och Edman, alltså med alla dem, att man behövde verkligen ha rätt huvud för att man skulle kunna passa in i det laget, och de skulle kunna uppskatta det också, om man kan säga så.
Hur var det att vara radarpartner efter Razak Omotoyossi, spelade till en början, men efter Henke hade gjort honom proffs med alla framspelningar, så blev det ju på något sätt du som kom i nästa kö. Hur var det att spela med Henrik Larsson?
Det kändes, alltså, det var ju en sån grej som var, det var ju lite overkligt i början. Alltså, han kom där, vad var det, 1,5 år innan, när han vunnit Champions League med Barca, och så helt plötsligt skulle han spela bredvid mig som 18-åring från, ja, från Viken. Det var ju klart att det var en konstig känsla, men det var samma där. Jag tror det tar ett par träningar, och sen är man bara inne i det, och sen försöker man bara se det positiva i det istället. Och ja, han har hjälpt mig mycket.
Vad har han konkret hjälpt dig med då när du var ung och kom upp?
Men jag tror, alltså, det var inte så att vi hade långa samtal eller snack som man kommer ihåg det hela tiden, utan det var mer smågrejer. Jag tror jag har lärt mig mycket av att bara kolla på honom också. Alltså hur han rör sig och hur han hanterar situationen. Jag tror nog att det är sådana grejer som jag tror jag har varit bra på också i min karriär. Kunna snappa upp sådana mindre, ja, små detaljer.
Under de här åren så går det ju rätt bra. Jag menar, du avgjorde cupen 2010 till exempel på Söderstaden mot Hammarby. Vad minns du av det?
Det var en fantastisk dag, får jag säga. Allting från, ja, men hela matchen och hela grejen efter också. Jag kommer ihåg att vi åkte tåg med alla supporter hem från Stockholm. Så det var en cool dag.
Minns du liksom målet? Det var rätt sent och rätt... Jag vet att dåvarande klubbdirektör Paul Myllenberg var väldigt upprättad för att Hammarby hade liksom, de spelar just idag är starka, att det blev mer som en hemmamatch och inte så neutral plan som han upplevde. Upplevde du, ofta kan man höra att spelare tycker att det kan vara lite häftigt.
Ja, men jag tror faktiskt det triggas lite också. Alltså det blev ju en konstig känsla, för vi kom upp dit och vi hade ju, jag vet inte vad vi hade, ett par tusen, men det var ju som att spela en bortamatch, en vanlig bortamatch i Allsvenskan. Jag tror till och med liksom efter slutsignalen, när vi skulle ta emot våra medaljer, så stod alla deras fans kvar och sjöng. Så det är klart att det var lite speciellt. Samtidigt så tror jag det kan ha hjälpt oss lite också. Det var inte en chans att vi skulle förlora den matchen. Det var så det känns.
Och sen 2011 så på något sätt ökar ni på där och vinner ju SM-guld. Fick du ett SM-guld? Du klev ju av säsongen i augusti.
Ja, men jag tror... Jag hade 23 av 30 matcher. Så det... Ja, men den känner jag inte att den är tveksam.
Nej, nej. Jag är mer utifrån hur klubben skötte det. Men du anslöt till segerfesten
också. Jag hade faktiskt... Fick bra dag av Wolfsburg också, att jag kommer ihåg att, jag vet inte om det var någon här i styr, eller ja, ordförande, det var, som skickat brev ner till Tyskland och fråga om jag inte kunde få ledigt den kvällen och där dagen efter. Så det var rätt skönt att de gick med på det. Så jag kom ihåg att jag var här och så sista matchen mot AIK och sen var sen med på hela firandet också.
Så du missar ingenting?
Så nej, så det är sånt som idag, det hade känts rätt surt att missa den dagen, det får man säga.
Har du i din vision att Helsingborg under den här tiden kommer tillbaka till det liksom topplag som man var i olika perioder?
Jo, men det har jag absolut. Alltså det tror jag också att vi har. När man ser på den truppen vi har också, jag tror vi har så många spelare som när man väl har varit med en gång och vunnit grejer och spelat i topplag, så tror jag aldrig man kan acceptera att vara ett botten-mittenlag heller. Och speciellt lite som den här vad ska man säga, som stämningen och atmosfären är i Helsingborg, så kommer det aldrig vara, i det långa loppet är det aldrig accepterat att HIF är ett mittenlag och ligger 7-8. Så det är klart att jag hoppas på det. Sen vet man inte om det tar 1-2 eller 3-4 år innan vi är helt tillbaka, men ambitionen är klart att vi ska vara där.
Det har varit några tunga år. Hur nära har du följt HIF under de här åren du har varit bort?
Jo, men det är nära. Alltså jag har sett de flesta matcherna. Sen har det inte, och sen klart att man har pratat med de spelarna i laget som man har känt sen innan. Sen har det varit mer och mindre i perioder med allt runt omkring hur man följer, men det på planen har jag följt i stort sett allt.
Vad kände du när de åkte ut i kvalet och det var de där hemska scenerna med Jordan Larsson och Henrik Larsson och så?
Jo, men det är klart att det inte är bra. Det kan väl alla skriva under på. Speciellt, ja. Både man säga till att åka ut, det borde inte få hända. Och den situationen, det borde inte heller få hända. Det är svårt att ha riktigt några andra kommentarer om det.
Om du ser, när du är på stan och sånt, känner du att det finns ett mer go kring HIF? För det, på något sätt var det som att det dog ut, eller liksom på något sätt var det som att intresset kring HIF planade ut en aning när det började gå dåligt. Det var ju dessutom en tragisk händelse med en Djurgårdssupporter som miste livet och att de tappade mycket publik och så. Känner du att det är på uppgång igen?
Ja, det tycker jag helt klart. Alltså det har varit väldigt positivt här, speciellt här nu ett par veckor, eller de veckorna innan premiären, och såklart veckan efter har känts som att väldigt, väldigt positivt på stan. Och jag kände redan när jag kom hem där förra sommaren att det kändes som att det var något, jag menar att det hade vänt lite, att det var på rätt väg igen och att det var mycket positivt. Och ja, sen jag tror det hjälpte med den här premiären vi hade också. Det var mycket folk som var här och så, att det var bra stämning och vi spelar bra fotboll, och det var kul att vara på Olympia, så det tror jag och hoppas det kommer hjälpa oss i framtiden.
Du kom ju till HIF som 12-åring från Viken och så. När kände du att jag kan nog leva på fotbollen?
Ja, men jag kommer ihåg, jag hade riktigt bra år där precis i början. Men då är det svårt att veta när man är 13, 14, 15 hur långt det kommer att gå. Sen hade jag väl en liten dipp där några år innan jag tror det var 17 när det verkligen började vända igen. Men då är det fortfarande så, för då man börjar gymnasiet, och det har alltid varit viktigt för mig, den biten med skolan. Jag får precis så som du säger, man aldrig, alltså det är en osäker bransch. Det är inte så många som går hela vägen. Så det var egentligen först när man blev inkastad av Bosse som man tänkte att nu är man en bit på vägen.
För om man tittar landslagsmässigt så är du ju med i U17-landslag och U19 och U21. Spelar du ju väldigt mycket liksom. Att det är ju ändå vissa signaler att man är med i tidiga landslag och så.
Ja, jo, men jag tror först jag var med i var då när jag var 17. Då började det vända lite och sen, jag tror det var på sommaren, och så det var ju bara där halvåret fram till jag kom upp här i A-laget. Så det var inte så lång period där riktigt. Och sen tror jag, ändå jag haft rätt bra fokus alltså, med skolan och sånt också. Att man ändå varit, alltså jag har alltid haft den drömmen om att jag vill bli fotbollsspelare. Det är det här jag vill göra. Men man har ändå varit lite, jag vet inte realistiskt, men har haft det som backup att det är nog viktigt att jag sköter skolan också, så att säga.
Men om man ser till liksom hur noga var du med sömn och kost och liksom avstå och fester och så, ofta är det ju det som kan vara svårt när man kommer fram som ung talang, att veta vad man ska fokusera på.
Men jag tror jag har varit bra på att hitta balans. Alltså det är klart att man, när man kommer upp där som 18-åring till A-laget, så går man inte ut och festar på samma sätt, eller samma sätt heller, utan då vet man att ja, men ska jag kunna vara med och konkurrera med dem, så gäller det att man går hem och lägger sig i tid och äter riktigt. Speciellt när man hade skolan också, jag kommer ihåg. Det var många dagar man gick upp klockan 8 i skolan och hade en lektion, och sen skulle man hit och träna, och sen var det bara skolan efter träningen igen. Så det gäller att man var extra fokuserad.
Om man ser till landslaget, så tog du ju alla de liksom kliven, och du var ju första 90-talist faktiskt som spelade i A-landslaget när du debuterade i Sydafrika i januari 2011. Men det blev bara de två matcherna hittills. Finns det någonting där du känner att jag borde ändå, eller det borde blivit mer, eller det kanske kan bli mer?
Ja, men det är klart att det alltid är, alltså man drömmer om att det ska bli mer. När jag blev såld till Wolfsburg som 21-åring, så hade jag, alltså jag hade inte ens en dröm om att det var slutstationen heller. Det var ju drömmen fortfarande, ja, men nu ska jag komma dit, göra det så bra som möjligt där, och sen ännu längre efter det. Så det, ja, men så det är klart man hade drömt om det.
Hur mycket snack hade du med Hamrén liksom? För jag vet, han var ju väldigt positiv när vi var i Sydafrika. Även om du blev inkallad som reserv, så var han ändå liksom, han hyllade ju dig, och men du var ung då, så att säga.
Nej, men jag har egentligen inte haft någon, kontakt med han, efter det. Men det var, ja, men det var också för att det blev som det blev med att man åkte på den skadan just den perioden också. Sen efter det hade vi aldrig riktigt hittat upp till den nivån igen.
Skadan som du pratar om är det ljumskproblemen som dök upp? Ja. När dök de upp första gången?
Alltså de började, jag hade ju första året i Tyskland när jag kom dit, så tror jag ändå jag hade speltid i en, det var ändå ganska många matcher, om det var en par 10-15 någonting, och det var ett bra första år som 21-åring från Allsvenskan till Bundesliga, det var jag nöjd med. Sen andra året, första halvåret där, så var jag tror jag var på bänken nästan, alltså jag var på bänken alla matcher men inte riktigt någon speltid, och sen där på vintern kände jag att ja, men nu behöver det hända något för att ta det sista steget. Så blev jag utlånad till Frankfurt, och där började jag spelade tre matcher, och sen började helvetet, om man kan uttrycka sig så.
Ja, det kan man ju verkligen. Vad är det som inträffade?
Ja, men det var ingen sån akut skada, om man säger så, utan det kom lite smygande i en match, kommer jag ihåg, och sen efter så bara satt det i ljumskarna, alltså ja, smärta liksom, och sen höll det i sig.
Hur länge höll det i sig? I flera år, helt enkelt?
Ja, alltså jag tror när jag väl slitade ont, så tror jag att det hade gått i stort sett tre år där jag hade haft ont varje dag. Så det är klart att det var det var tufft av flera olika anledningar.
Hittade man inte felet, eller vad var det som...
Jo, men då direkt när det hände i Tyskland så har de har ju riktigt bra läkare och hela den grejen, men då trodde man att, för grejen var att där trodde man att det satt i ljumskarna, så då fick jag behandling där ett halvår, och sen blev jag utnådd till Ålborg där sommaren efter, och då trodde man ju fortfarande att felet var i ljumskarna, så där var ju det, och så var det ju, kom jag dit, tränade upp mig lite, började spela, men jag hade ont hela den hösten, och sen träffade några läkare i Danmark, och de sa fortfarande samma sak, ja, men det sitter i ljumskarna. Så det kommer jag ihåg, där på vintern så fick jag en spruta i båda ljumskarna som skulle ta bort problemet. Eller ja, de sa vi tar den här sprutan och så kör vi en försäsong och sen ska det vara borta. Men det hjälpte inte riktigt det heller. Och sen till slut så pratade jag med min agent, kommer jag ihåg. Och så fixade han så jag kunde åka upp till Leif Svärd i Göteborg. Och så kom jag dit. Så kommer jag ihåg efter, ja, men han sa direkt efter 2 minuter, ja, men det är höfterna det är fel på. Du måste operera höfterna, annars kommer du aldrig bli bra igen. Så det var, och sen Så det är det som var konstigt också det året, för då spelade jag ju hela året med Ålborg. Och det var ju då vi vann ligan också.
Ja, ni vann dubbel. Ni vann dubbel, ja.
Så det blir sån, det blir en extra svår situation, för att det var också konstigt för att spela. Alltså jag startade i stort sett alla matcher. Men så var det, även fast tränaren visste att ja, men jag behöver byta ut Rasmus efter 60 minuter, för han kan inte mer då. Och det gick, alltså, det gick bra, men jag kunde inte röra mig. Så det var, sån, det var en konstig känsla. Och därför var det kanske att man sköt på operationen några månader.
Men sen gjorde du en operation och efter det har allting löst sig.
Ja, och sen det grejen var att jag gjorde operationen efter, då hade det ändå gått 1,5 år. Sen min problem med starta. Och då sa ju Leif också att ja, men det kommer att bli bra, men det kan ta tid innan symptomen släpper eftersom du har haft det så lång tid. Så det tog ju nästan, jag kommer ihåg efter operationen var det nästan 9 eller 10 månader innan jag började träna fotboll. Och sen tog det ett tag till innan man var helt symptomfri.
Är man inte sugen på att lägga av då?
Jo, det blir man ju, helt klart. Alltså jag tror, lite det när jag pratar om att alltså när man har tappat glädjen till fotboll, det tror jag, alltså det, eller tror det, alltså det känner jag att det kommer därifrån. För när du har, alltså när man har ont varje dag när man går upp och när man ska träna, så tycker man inte det är kul heller. Alltså att springa runt på träning och ha ont, det tror jag inte, det tror jag ingen tycker är kul. Så det är klart att där tappar man lite av det, ja men den glädjen. Och det tror jag den är väldigt viktig att ha för att man ska kunna prestera också.
Hur resonerar du kring klubbar och sånt? Var det de som jagade dig att de ville att du skulle spela, eller hur? För man, där kan man ju på något sätt hamna lite i kläm.
Nej, där känner jag, där har jag aldrig känt någonting så. Där har jag haft väldigt bra stöd från, ja men framförallt Ålborg där jag var då. Och även när det hände från början i Tyskland, det var aldrig någon diskussion där, utan det var direkt bara att ja men vi tar av det nu till det inte har ont. Och sen där i Ålborg var det, blev lite konstigt där för på vintern, för alltså han läkaren, han ville ju fortfarande att det skulle bli bra, men han hittade väl inte den rätta anledningen bara. Och sen när vi väl hittade den med Leif, då hade det redan, det var väl bara en 3 månader kvar av säsongen, och då tog man det beslutet att ja, men jag tog det själv också, att jag gärna ville vara med på de sista matcherna.
Minns du den dag liksom, eller den tid när det var borta plötsligt? Smärtor?
Alltså det var inte så att det var en dag när man var.
Nej, men någon slags befrielse att känna att man kunde spela fotboll.
Ja, det kände jag. För det var ju så en, ja men där våren, om det blev, ja men sista våren tror jag det ändå det blev i Ålborg, måste det ha blivit. Där man kände att det släppte så mer och mer, och jag kände att, ja men bara det att man fick tillbaka. För det som var mest jobbigt var egentligen att man inte, alltså man kände sig långsam. Alltså man kände att man hade tappat hela sin, även om jag inte har varit världens snabbaste, så kändes det som att man hade tappat 50% av sin snabbhet. Och det är väl inte så bra för någon fotbollsspelare.
Nej, framförallt inte om man känner sig snabb från början.
Nej, men lite så. Så det var mer sådana grejer som man kände att det började hitta tillbaka steg för steg.
Just det, när du går till Wolfsburg, 25 miljoner, Felix Magath, allt det. Som ju, han har ju en bild av att vara en speciell tränare. Det räcker att lyssna på podden med Alexander Kacaniklis, så förstår man att han också är en speciell tränare. Hur mycket sånt tog du in liksom? Jag vet att han ville köpa dig till Schalke först, sen blev det Wolfsburg. Och du, var det bara Wolfsburg som fanns som Magath, eller fanns det andra grejer du valde bort?
Jag tror i slutändan var, jag visste att det var fler, alltså att det var fler klubbar intresserade, men i slutändan var det Wolfsburg som ville lägga de pengarna HF ville ha. Eller ja, och det var ju, alltså det var i den perioden var också väldigt viktigt för mig att HF fick pengar för mig, eftersom ja men att det är här man är ifrån, och det är liksom klubben som betyder någonting. Och ja, sen det med Marget, det är klart att man kollar upp såna bitar också, man kollar upp Wolfsburg alltså som klubb, och man kollar upp tränaren, och jag pratade med han också innan jag skrev på, och jag visste alltid hela den där biten om hans hårda rykte, och att det skulle bli tufft, det skulle vara mycket träning, men det var ett beslut man tog, att det kände jag att det här kommer gynna mig, det kommer göra så att jag kan komma så långt jag kan.
Hur var det i verkligheten?
Det var, ja men det var tufft. Alltså det var väldigt tufft. Vi hade, jag kom framförallt ihåg, för jag missade ju försäsongen. Som tur var, sa alla lagkamrater när jag kom dit. Det var nästan som de skrattade när jag skrev på, för jag skrev på sista augusti tror jag. Jag ska ihåg att det var många som påpekade det, att ja, men då, det bästa daget du kunde göra var att skriva på sista augusti.
För man, jag menar, även då under Wolfsburg-tiden läckte det ut, jag menar det, att ni 1000 euro i böter för onödig bakåtpass, 500 för om man lät bollen studsa, om man kunde ta den på volley, 250 om man hade hörlurar i spelarbussen, och vad var det, 100 euro per minut man blev försenad. Hur ofta blev du utsatt för hans böter?
Ja, men det, alltså det var, vi hade väl en sån, han pratade ofta om de böterna, men jag tror aldrig i praktiken jag har sett någon verkligen få det. Jag tror mer det var hans sätt att motivera. Lite gammeldags får man väl säga, men det var mycket mer så det var.
Fick du någon hårtork?
Ja, men jag har fått en vad jag kan komma ihåg som var så.
Ge oss bakgrunden till den. Vad var det som hände?
Nej, men jag kommer inte ihåg exakt. Vi hade haft någon träning där man kanske hade sett lite loj ut enligt honom, där man fick höra att ja, men vill du verkligen vara, eller vill du hem till Sverige igen, i stort sett. Det var mer sådana grejer. Det var mer lite, jag har försökt ofta säga det, att ja, men att vi var så privilegierade också, att vi hade, alltså vi hade, var så bra betalda och vi hade världens bästa jobb, och då skulle man också anstränga sig.
Hur var klimatet i Wolfsburgs omklädningsrum? Ofta hör man ju att Bundesliga är tufft och det är liksom kamp om startplatserna, för ofta får man ju mer pengar om man startar jämfört med om man sitter på bänken.
Ja, jag tror också jag hade byggt upp den förväntningen att det skulle vara lite hårdare klimat i omklädningsrummet än vad det var när jag kom dit. Jag tyckte ändå att det var bra, alltså det var bra personer och bra spelare på att ta hand om nya. Sen det som var nog var konstigast var att det var en sån speciell klubb, att det var så mycket ombyte av spelare. Alltså det var ju vinterfönstret efter jag hade kommit, var det ju 10 ut och 10 in, och det gör ju att det inte blir samma liksom lagkänsla heller. Det blir svårt att bygga en sån känsla, kan man säga.
Bilden man hade ju av dig i Sverige är ju ändå att du var lite kanske blygare, lite försiktig, och att man, ja, känsla av att fan, klarar du egoismen och liksom att man måste vara lite elak och hänsynslös och så. Känner du att, var det en riktig bild, eller känner du att du hanterade det? Det var inte därför du inte bar iväg?
Men jag har ju aldrig varit den som har varit först ut i media eller först ut någonstans, och den bilden kan jag förstå att många har av mig, och den stämmer ju till stor del också. Samtidigt så kände jag att det var absolut inte därför det inte blev mer än vad det blev där heller, för jag kände att det var, alltså som, alltså då när jag var på väg ut, så kände jag att ja, men nu har jag spelat 4 år i Allsvenskan, nu behöver jag bygga på nästa bit, och då kände jag att det var en sån del också som man behövde, jag behövde komma ut och komma till en större klubb och verkligen, alltså liksom, ta plats och visa att ta för sig.
Känner du att du borde hängt i längre på något sätt? I Tyskland, inte gå på lån till Danmark så, eller?
Jag känner lite att det var skalan som hindrade, för att då, efter jag hade varit utlånad där och haft, alltså, och varit skalad ett halvår, så var det rätt mycket snack där på sommaren, alltså mycket snack med min agent, vad var nästa steg. Och då var det lite, jag kommer ihåg det var lite snack med klubbar i Holland och där också. Och då var det att, då föll lite på att ja, men jag var inte helt frisk, jag hade inte spelat fotboll på ett halvår. Jag tror inte jag var spelklar riktigt förrän en bit in i september. Och då tog vi det beslutet att ja, men då kanske det är viktigt att ta ett steg ner till Danmark och få speltid än att riskera att inte spela så mycket då heller. Och sen tror jag, alltså sen är det klart att ja, efter ett år i Danmark, om man behöver bli opererad och behöver sitta ute 10 månader, så gör det ju att man kommer i samma situation lite igen.
När du väl får ordning på skadan och så förlänger du inte med Aalborg utan går till Oden, så då när man läser så hade du ingen kontakt med HF då. Var inte det lite konstigt?
Alltså kontakt och kontakt är vi, det är klart
att jag alltid... Du är citerad att du inte hade någon kontakt. Men...
Ja, men alltså, när vi har inga konkreta förhandlingar så. Ja. Alltså jag har alltid haft alltså, så kontakt med personer här. Och, men det var aldrig så konkret att jag kände... För jag kände att det var inte... Det var lite där igen att jag kände att det var inte riktigt dags än. Jag vill fortfarande... Nu, jag kände så att nu är jag äntligen skadefri. Nu vill jag ja, men ge det chansen igen och liksom se om man kan komma ut. Och det var därför jag kände... Framförallt att jag behövde något nytt från Ålborg också, för där hade man, jag hade det jättebra minnet med dubben och hela den grejen, men också hela den där med skadeperioden och allt det, att jag kände att ja, men jag behöver bara komma iväg och börja om lite igen och se om man kan få ett bra halvår, ett bra år och kanske komma ut igen, för det var klart att det var en, alltså en dröm fortfarande.
Om du ser tillbaka liksom på, ja, på utlandstiden och sånt, vad är känslan? Är den att det var det häftiga man fick vara med om, eller är det mer att vad fan det borde blivit mer?
Ja, men jag tror jag blev bättre och bättre på att se de positiva bitarna. Jag hade många år där i Danmark där det var alltså det hade att göra med skadan också, då var det mycket negativt och där man också hade svårt att acceptera okej, att nu, ja, men nu var jag i Tyskland, man var i Bundesliga, en bra liga, och nu är jag bara inom situationstecken i Danmark. Och det var svårt att acceptera. Och då blev det också att, samtidigt med skalan, att vi har många negativa tankar hela tiden. Och det tror jag nog är viktigt att idag att man ändå får se tillbaka och liksom ändå kunna känna sig nöjd och stolt över det man har gjort. Och sen finns det alltid, ja, men det finns alltid omständigheter som gör att man kanske inte kommer hela vägen, så att säga.
Vad var häftigast med att spela i Bundesliga? För oss som aldrig får uppleva det.
Det var alltså inramningen, helt klart. Alltså det var ju fullsatt överallt. Alltså det är klart när man kom till Dortmund och Bayern att det var fullsatt, men det spelar ingen roll om det var i Mainz eller om det var i Augsburg eller var det var. Det var fullsatt och det var bra tryck och det var... Och sen alltså, såklart spelarna man spelar mot också. Jag tror jag hade... Vad hade vi? Om det var då Schalke, min premiär efter 4 dagar, så kom man ut spelartunneln, så står Raul där till vänster. Det är klart att det är en sån, ja, men det är såna minnen man har med sig.
Om du ser på danska ligan, hur liksom, nu har du ju bara varit tillbaka den här våren egentligen i Allsvenskan, men liksom om du ser, vad är plus och minus med danska ligan kontra den svenska?
Ja, men jag kommer ihåg när jag valde danska ligan där första gången, så gjorde jag lite för att jag tycker alltså, man har alltid haft den tanken om dansk fotboll överlag, att där vill man alltså spela nästan lite mot det holländska hållet, att där vill man spela offensiv fotboll, ja, mycket boll längs marken och hela den biten. Så det var, och det kände jag också då när vi vann, eller de första åren i Ålborg, det är så bra fotboll som vi spelar där, det tror jag är svårt att spela igen. Sen tycker jag jag tycker det som är positivt med Allsvenskan, att det känns som utvecklingen är på väg åt rätt håll där, och Danmark är lite på väg ner. Ja, nu att när Midtjylland och de har vunnit ett par år, så har det varit mycket, alltså det varit mycket långa inkast och hörnor och fembackslinjer och liksom...
Moneyback, eller money... Ja. Och nu kommer jag inte på vad det är. Moneyball-fotboll, ja, helt enkelt. Ja. Du tycker ändå att svensk fotboll är på rätt väg, liksom spelmässigt då?
Ja, men det tycker jag, för nu tycker jag inte, alltså... Jag tyckte man klart kunde säga det innan, att ja, men i Danmark där spelar man mer fotboll. Alltså, ja, om man kan förstå det uttrycket rätt. Alltså, ja, mer längs marken och mer offensivt. Men idag så tycker jag det är svårare att säga så. Jag tycker det är mer att det är Allsvenskan som nästan lite har tippat över till den fördelen.
Och sen känns det väl som att förutom de stora klubbarna så är inramningen kanske lite bättre i Sverige.
Ja, jo, men helt klart, alltså det kände jag ju också redan. Ja, men när du har spelat mot Esbjerg och Horsens borta där tredje och fjärde gången, så börjar man känna att ja, men nu räcker det snart.
Ja, för du som har känt av det, det gick ju upp med jämna mellanrum att man borde krympa Allsvenskan från 16 lag och ner till den danska, för då är det bättre att spetsa till det. Och vad är din bild av det som ändå spelat ett antal år?
Jag vet inte, det är lite svårt att jämföra också, för att de nu i Danmark har utökat om det istället, och det var helt fel för dem, för de har inte alls så många lag. Sen tycker jag Jag vet inte, jag tycker det passar rätt bra så som vi har det här. Alltså vi har fler publiklag än vad man har i Danmark. Och jag tror det är rätt bra också, för vi är också ett lite större land, och det känns, jag tror det är dumt att krympa ner det för mycket också, för då riskerar det, jag tror det riskerar att intresset dör lite överlag.
Får ju hoppas att vi får se dig spelglad resten av säsongen, så kanske det blir fotbollsskalan igen 11 år senare eller något.
Ja, nu får vi se.
Jättebra, stort tack för att du tog dig tid.
Tack.
Veckans podd var som vanligt producerad av Olle Nell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi är som vanligt intresserade av er feedback. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Twitter och Instagram där det är Olof Lund i ett ord. Och allt är välkommet, oavsett om det är kritik, beröm, gästförslag eller andra tankar. Stort tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.